En osynlig av Pontus Ljunghill, uppläsare Reine Brynolfsson. Det förefaller nästan som om den makt som råder över människors liv väljer ut de mest förtjänstfulla för undergången och skonar dem som är ovärdigast. Chevalier de Johnston, skotsk rebell, slaget vid Culloden 1746. Stockholm 1928. 1. När han tittade på sin klocka insåg han att hon snart var 3. Varvsområdet var mörkt och nedsläckt. De stora övergivna byggnaderna stod som orörliga skuggfigurer. Han var nere vid vattnet, blickade ut över sundet. På andra sidan fanns några hus. Till vänster låg den svagt upplysta träbron. Han rättade till hatten och tittade ner på den svarta kostymen. Den var nyinköpt men passade dåligt. Så var det för det mesta. Han var smal och hans sluttande axlar gjorde att kläderna ofta inte satt som de borde. Då spelade kvaliteten mindre roll. Den svarta regnrocken hade han lagt i en påse. Den var för blodig att gå omkring i. Mannen tände en cigarett och drog några djupa blås. Han tänkte på hur han hamnat här. Efter alla år hade han till slut hamnat på ett mörkt, nedlagt varv på Djurgården. Vägen hit hade inte gått spikrakt. Den hade svängt tvärt, gått brant uppför och brant nedför. Men den hade obönhörligen lett hit. Natten var klar och fullmånen blänkte i vattnet. Han hade för länge sedan insett att det var livet i sig som drivit honom in på brottets bana, som i det långa loppet gjort honom till en mördare. Förnedringen och likgiltigheten hade format honom. Han hade inget socialt liv att tala om. De människor han träffade var honom lika ointressanta som de få monotona arbeten han haft genom åren. Nu försörjde han sig mest på fickstölder på affärsgatorna på Norrmalm och bland alla resande vid centralstationen. Det gav mer rena pengar. Ibland bröt han sig in i bilar. Ofta gav det ingenting, men ibland var det rena guldgruvan. Det var rikt folk som hade bil. Han hade hittat dyra kostymer i bilar, champagne, plånböcker med mycket kontanter. Ibland bröt han sig in i villor i stans finare områden, träkåkarna i Äppelviken, sommarhusen på Stora Essingen. Brottets bana, den hade blivit hans egen. I början hade det känts nytt, spännande. Nu kändes det nästan lika monotont som när han dragit in pengarna på hederligt vis. Mannen i kostymen tog några blås på cigaretten samtidigt som han strök vänsterhanden över hakan. Han hade inte rakat sig på 3 dagar. Det berodde mest på spänningen han haft inom sig de senaste månaderna. Annars var han noga med sitt yttre. Han slängde cigaretten till marken, kvävde glöden med högra skosulan. Så plockade han upp fimpen och la i ena byxfickan. Som tonåring hade han stulit i butiker, mest småsaker. Sen hade han gått vidare, förfinat tekniken, lärt sig knepen. Aldrig hade han åkt fast. I natt hade han tagit ett steg åt ett annat håll. Ett steg han varit tvungen att ta. Gjorde honom lättad, samtidigt kände han sig förvirrad, nästan yr. Den här natten hade han till slut dödat en annan människa. Mannen vände sig om och började gå genom mörkret. Gruset knastrade under hans fötter. Han stannade till framför en stor plåtbyggnad. Öppnade dörren och steg in. Där inne var det mycket mörkt. Byggnaden var fylld av bråte, brädor, gamla rostiga motorer och metallplåtar. En gång för inte så länge sedan hade människor arbetat här inne. Nu hade varvet börjat förfalla. Han tog sig försiktigt fram till en ostadig trätrappa som ledde uppåt. Övervåningen var mycket mindre, högst en tredjedel av undervåningen. Han tände en fotogenlampa som stod på golvet vid trappan. Runt ett träbord var några pinnstolar utplacerade. Under ett fönster fanns ett smutsigt badkar. I badkaret låg väskan med hans saker. Där låg repet med sin snara.